Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Då skulle han skriva en vitbok om den här affären. Så då tog han med mig till krogen. Och då sitter han där och ursäktar det en hela tiden. Så honom blev jag ju tokig på. Jag gick därifrån och sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak. Va? På ett ställe dit ljuset strålar aldrig når. Va?
En jakt som har pågått i gott och väl 10 år tror jag, och försöka få dig hit.
I 10 år?
Ja, det tror jag nog.
Att få tag i mig?
Ja, visst.
Okay.
Nästa år är det 25 år sedan vår älskade professor i kriminologi gjorde debut som expert i TV, och han säger efter inspelningen att han fortfarande tycker om det. Att få hålla sig ajour får alltjämt Leif GW Persson att ticka. Han växte upp på Gärdet med en idoliserad pappa och en mamma som han tyckte svek. Men känner han i någon mån skuld kring henne? Dricker han för mycket? Skriver han på någon ny bok? Och på vilka sätt förändrades han som människa av att sitta med en genomfryst gevärspipa i munnen? Det här är Värvet, avsnitt 551.
Yes!
Då är vi igång.
Vi är klara.
Hur står det till?
Jo, det är inget bra. Som man gör när man är snart 100.
Men... du har väl en bit kvar dit i och för sig.
Ja, men alla dagar så känns det inte på det viset, om jag säger så.
Nej, jag förstår. Men du, nu har jag varit här en stund och roddat lite grann. Jag hörde dig prata om jakt. Du ska ut och jaga i veckan.
Jag ska jaga på torsdag, fredag. Ja.
Vad blir det då? Fågel?
Nej, vi ska skjuta klövvilt.
Gris?
Det är då vildsvin, hjort, vildsvin, dovvilt, kronvilt, rådjur. I år skjuter vi inga älgar för att stammen har gått ner så kraftigt som på vår pre. Men, och det gör vi på gården i Sörmland, där jag bor halva tiden. Mm. Och det ser jag ju naturligtvis fram emot. Jag har jagat sen jag var ganska liten. Bössan var dubbelt så långt som jägaren.
Ja, och jag har funderat lite på det där. Du gjorde ett jättefint jaktprogram med Lotta Lundgren för några år sedan. Och
det var
ett ganska filosofiskt program.
Jo, det är ju det. Jakt liksom. Jag ibland, om jag inte hade börjat skjuta på djur när jag var väldigt liten, för jag var inte mer än 5-6 år när jag startade. Då, och på den tiden fanns inga dataspel och sådär. Så att det var liksom äventyrslandet för en ung gosse. Hade jag gjort det vid vuxen ålder, det är jag mycket tveksam till det faktiskt.
Okay.
Så att vi pratade mycket om sånt, och så pratade vi om när man då har tagit sig an den där hanteringen och börja döda något som faktiskt lever, va? Som man ju inte har någon anledning att hysa agg till. Vilket ju är annars en vanlig orsak till döden. Då påverkar jag naturligtvis. Va? Och det var mest sånt vi pratade. Mm. Hur man förändrar.
Jo, men jag tycker att det är en... alltså det jag ville fråga dig om är vad jakten har givit dig under alla de här åren.
Ja, det har gett mig en förskräcklig massa. Allt ifrån närheten till naturen till umgänget med kamrat. Mm. Det täcker hela skalan inom mig. Och de jag jagar med nu, det var ju ganska länge, var mina gamla kompisar som jag då har jagat med sen jag var tonåring ibland. Och med dem är det så att nu är de antingen döda eller har gått in i dimman. Och då fyller man på med deras söner och sådana där saker. Så att en av mina äldsta jaktkamrater, han gick och dog här på i början på året. Och mycket oväntat, han var lite äldre än jag, han var några år äldre. Men annars pigg som en mört faktiskt. Mm. men så gick han och dog, men då har jag då övergått till att jaga med hans son istället. Och det handlar ju om två saker väsentligen, dels närvaro. För att du ska kunna bli en bra jägare så krävs det närvaro. Och det andra är förväntan. Jag får den där frågan, vad är den bästa jakten i ditt liv? Och svaret på den är givet, det är den som just ska börja. Mm. För du vet ju inte vad som kommer att hända inom loppet av någon timme eller så. Och så blir det som vanligt igen, men det glömmer du rast bort när nästa jakt ska ta sin början. Mm.
Men det där kollektiva, jag menar, har du... Du är ensam å ena sidan, men du behöver kollektivet också.
Jo, men förr i tiden när jag hade okej fysik, va? Då jagade jag ju väldigt mycket ensam.
Mm, okej.
Okay. Och då tog man sin bössa så gick man ut på kvällen eller morgon. För det är ju då som djuren är mer aktiva. Och så jagade man. Mm. Men den biten har i stort sett upphört, så att Nu är jag ju tvungen att jaga under kontrollerade former. Jag är inte så spänstig längre för att ta det enkelt.
Men du rör dig ju här utan käpp och så vidare.
Ja, vars. Men är det, om det är terräng så krävs det nog både 2-3 käppar.
Okej. Men hur får du ihop det då? Alltså, du kan ändå röra dig.
Ja, men det kostar på. Ja, det gör.
Du är slut efter en dag i skogen.
Ja, ibland är jag tvärslut. Men jag kan inte låta bli det ändå. Att den där förväntan är så stark. Men det var sånt som Lotta och jag pratade om.
Ja.
Nej, hon var ju förvånansvärt kompetent på det där som handlar om att trycka av. Ja, hon sköt nästan som jag gjorde.
Men jag vet inte, jag har pratat om att jag ska börja jaga i 20 år nu. Det blir liksom aldrig av. Tycker du att jag borde ta tag i det? Eller är det faktum att jag fortfarande inte har tagit tag i det ett indicium på att då kan jag lika gärna låta bli?
Ja, du har förmodligen så mycket annat som upptar det, ja. Men jag skulle rekommendera att du i vart fall prövade på.
Mm.
Att det är en intressant erfarenhet och det kommer att skänka dig nya insikter om hur du är som människa och sådär.
Jag har ett tidigt minne av att jag var med morfar och vi tog ur en älg. Det var liksom ett sånt där minne för livet på något sätt. Och jag tror att jag vill tillbaka till det. Alltså, för det är väl en nära livet upplevelse, va? Tänker jag.
Ja, nära livet och nära död.
Mm.
Jag ska visa en bild här.
Ja. Vi sitter vid din dator här.
Ja, just precis. Så, där har vi. Upp. Här ska du se. Jag har 13 barnbarn. Men det var en av dem som är intresserad av jakt. Och han är på bilden där, han är 8 år.
Ja, vad ser vi på bilden?
Ja, det är jag och han. Vi sitter på trappan till huset där vi bor nere på gården då.
Ja.
Och vi ska strax gå ut och jaga han och jag. Och det är augusti. Före pandemin. Idag är han 12 år. Men han är intresserad av jakt. Så att nu till jul, vilket han inte vet om, så ska han få sitt första riktiga vapen.
Ja, oh, wow.
Och då så sen på han då börja på det där vanliga viset. Skjuta på pappersfigurer och sådär.
Oh.
Och vi ser om han fortsätter med det. Men jag har haft andra. Jag har 6 barn också. Och ingen av dem jagar. Men några har liksom provat på det och bestämt sig för att inte fortsätta med.
Mm.
De tycker det är för påtagligt.
Vad ger man för bössa till en 12-åring?
Nej, ett salongsgevär.
Okej.
Okay. Mm. Det är så att säga mildast i det jaktliga sammanhanget.
Men det duger till att skjuta kanin och fågel?
Det duger till att skjuta en elefant med om du sätter kulan på rätt ställe.
Okej. Okay.
Men det är inget jag rekommenderar för elefant. Men det duger till det mesta, ja.
Mm.
Även mycket finkalibriga vapen med små kulor kan vålla dödlig skada beroende på var man placerar dem, så att säga.
Mm. Lungan helst.
Nej, det skulle inte funka på en elefant.
Nej, kanske inte i det fallet.
Men anta att du skjuter i tinningen exempelvis, så då funkar.
Ja, jag tror inte att jag börjar med elefanter. Men har du skjutit, alltså har du varit på den typen av jakt?
Ja, jag har varit på den typen av jakt, men jag har aldrig skjutit elefant. Det är möjligtvis att det är barbar som, från barndomen som spökar.
Mm.
Jag har mest skjutit sånt som går att äta faktiskt.
Mm.
Och det andra jag har lämnat där hem. Jag har skjutit en del rovvilt. Och det är mest för att befordra tillgången på sånt som går att äta.
Mm.
Men jag har inte hållit på att sjösa lejon och sånt där. Tigrar på den tiden. Man kunde skjuta sånt. Nej, annars har jag skjutit en ansenliga mängder. Och det har varit då huvudsakligen i Sverige, även om jag har jagat över hela jordklotet. Men det har varit sånt där som älgar. Som har skjutit en ansenlig mängd. Och hjortar. Alltså dåvilt och kromvilt. Och sen rådjur naturligtvis. Och vildsvin på senare år. Jag sköt mitt första vildsvin här i Sverige. På frilevande vildsvin.
Mm.
I slutet på 80-talet. Och det var nere i Sörmland.
Mm.
Och sen har jag jagat fågel naturligtvis. Och, men jag är inte främmande för att jaga råtte heller i lagen. Det är en intressant jakt, det är sluga djur. Råttor ska du inte underskatta som jaktbyte. Men det är ju inget du äter efteråt, va?
Helst inte, va?
Nej, även om det säkert går.
Men du, jag försökte ju blidka dig här med lussebullar eftersom det är Lucia idag. Det gick ju så där. Men det väckte ändå en fråga hos mig. För jag tänker mig att du är så himla matintresserad. Men sådär, vilka är dina sådana där prostska madeleinekakor från barndomen?
Ja, just det. Jo. Hade du haft med en mandelkubba, om vi nu ska komma så nära madeleinekakorna som möjligt. Då hade jag möjligtvis börjat mumsa på dem.
Okej.
Okay. För den doften kan jag fortfarande känna när jag pratar om den.
Mm.
Men jag har aldrig varit särskilt förtjust i saffran faktiskt.
Nej, okej. Okay.
Trots att det är väl dyrare än guld, gissar jag.
Men sötebröd, det är inte din grej?
Nej, det är inte det. Men när det kommer till att äta saker så... för det första äter jag ju kött, va? Jag lever i en föreställning om att människan är köttätare. Och jag tycker om kött. Och jag äter kött och fisk och sånt där. Inga grönsaker, gärna sånt som naturen bjuder på i form av fisk som jag fångat själv. Vi har bra fiske nere på gården. Väldigt feta abborrar och gösar och såna där saker.
Mm.
Och sen så vilt då. Mm. Jag äter en väldig massa vilt faktiskt.
Men jag tänker från barndomen, vilka är dina första såna där matminnen som kan skicka tillbaka dig då?
Från sitt födelsedagstårtan då.
Just det.
Ja, nej, men det är sånt, ja. Jag hade ju sagt i Norrland, vi bodde i Stockholm och på vintern och hösten så hände det att det kom något sådant där blodigt paket uppifrån södra Lappland där, som visade sig innehålla en tjädertupp då, som hade förvarats av SJ på resan ner och sådär. Men den åt vi med stor aptit och så.
Du, jag är nyfiken på en grej. Du har ju varit öppen med det mesta faktiskt. Men en sak som du har varit frikostig med att prata om är ju ditt förhållande till alkohol. Det var självupptaget kanske, men jag tog med min bok till dig också som handlar om att jag försöker få ordning på mitt drickande. Du har ju haft ett off and on förhållande med alkohol så pass mycket. Hur... tarvar det väldigt stor liksom självkontroll för dig för att få ordning på det där?
Ja, nej, inte längre. Men jag drack alldeles för mycket under slutet på 80-talet. Jag började tidigt och sådär. Och då är det ganska reflektionslöst. Men nu orkar jag inte mer rent fysiskt längre. I något läge där så då sa min läkare åt mig att så här kan du inte hålla på, för då super igen då. Och jag gjorde det för att få tyst i huvudet, så att säga. Men då bestämde jag mig för att jag skulle vara nykter halva året. Sluta dricka på nyårsafton och så börja till midsommar. Och det körde jag med i 16 år, eller vänta nu, ännu mer, 22 tror jag. Men sen kom den här pandemin då, 1919. Och då hade jag inte ro i kroppen. Alltså då blev det lite att jag sladdade tillbaks då till det där att jag drack när jag kände på det. Men det var ju inte som förr. I och med att jag klarade inte av att dricka 2 dagar i sträck. Har jag druckit en dag, och jag talar inte om några mängder. Det räcker för att jag inte ska ha minsta behov under på.
Mm.
Och det tror jag beror på åldrande. Så att jag har nog passerat det där med... Jag tror inte längre att jag är ämne för att bli alkoholiserad. Men det är en återkommande fråga för de som har den typen av problem. Att hur ska man kunna dricka och få ut det bästa av det och undvika baksidan?
Mm.
Hur ska man kunna dricka alkohol på ett normalt sätt? Och jag tror att det är väl åldern mer än något annat som har tagit mig dit.
Så det handlar bara om att hålla ut en 30 år till, så vad det säger.
Ja. Nej, det finns ju andra sätt. Men anledningen till att jag berättade om det, det var mest för att för folk har ju sådana där, det är att du dricker för mycket eller till och med att du är alkoholiserad. Det behöver ju inte med nödvändighet betyda att det går åt helvete i allt annat, va. Om man tittar på Nobelpristagarna i litteratur och även många av dem som har fått sådana där naturvetenskapliga priser, så är ju de ganska så, majoriteten av dem har varit ganska så alkoholiserade, va? Vilket inte har hindrat att de har fungerat i andra livsavgörande meningar. Mm. Så att det var därför jag berättade om det, att man faktiskt kan dricka för mycket utan att gå under så där tvärt och totalt.
Mm. Sen är det ju skillnad på missbruk och alkoholism också, tänker jag. Alltså att dricka, jag kan vara nykter i 2 veckor om jag vill, men när jag väl dricker i vissa situationer så blir det ju alltid för mycket.
Alltså, det har jag överkommit. Förut var det nog så att det blev lite mycket, men numera så är det så att jag, det är som det slår till någon spärr, va? Mm. Och då lägger jag av.
Något slags mättnad?
Just det, enough, va? Ja. Det vill jag inte ha med. Men jag, och så dricker jag mycket mjukare saker. Jag vin dricker jag. Mm. Jag öl har aldrig riktigt varit min stora grej. Men mest som en, jag tar det för att skölja ner nubben när jag äter sill och sådär. Men annars är det vin jag dricker. Mm. När jag höll på här för 6 år sedan, så jag har en gammal skolkamrat. Han jagade också förresten. Och vi delade bänk för sådär i plugget i realskolan för 70 år sedan. Jag är inte 70, men 65 i alla fall. Och då frågade han mig om jag inte skulle ha ett sånt där kändisvin. Och då sa jag att det hade jag nog gärna. Men problemet var att jag inte fick, för att jag jobbade på SVT med sådana här brottsprogram. Och då får man inte hålla på med sånt på sidan om. Men sen så fort jag lade ner det, va? Det var då jag startade det där med att ge ut viner under eget namn. Mm. Och de dricker jag med förtjusning, mina egna viner. Mm. Nej, jag tycker nog att jag i dagsläget sedan länge så har jag hanterat det där ganska bra. Mm. Och jag vet inte. Det finns ju till och med läkare som säger att när man har passerat en viss ålder så är det till och med medicinskt fördelaktigt att ta sig ett glas rödvin till lunch och kanske 2 till kväll. Mm. Ja, jag köper det.
Ja, det där, den dörren vågar jag inte riktigt glänta på, att dricka till lunch, men ja.
Det var synd, för jag ska strax ge ut ett nytt märke i mitt sortiment av viner. Det är en Riesling, men den är faktiskt ganska bra. Det är en tysk från Rheinland.
Knastertorr, frågetecken.
Ursäkta?
Är den knastertorr?
Nej, men den är väldigt drickmänlig, om jag säger så.
Okej. Okay.
Mm. Ja, men om du säger så där så blir jag ju tveksam, och jag vill ju inte locka över det på fel sida.
Nej, det är ingen fara så. Det är bara det att jag får nog inte så mycket gjort ifall jag dricker på lunchen.
Nej, precis. Nej, men det, jag föredrar lunch framför middag. Och i så fall, när man ska äta lunch då och dricka alkohol, då ser jag till att jag inte ska lösa världsproblem på eftermiddagen, kvällen. Utan då får det bli middagsvila och sen så kanske en stund framför tvn som avslutning. Mm.
Du, jag har nu när jag har researchat dig och vetat om att vi ska ha det här mötet, så har jag tänkt på ett par saker med dig. Och det ena som jag skulle vilja fråga dig om är hur du tänker att din nyfikenhet ser ut. För jag tänker att du är alltjämt väldigt nyfiken, va?
Ja, det är klart. Nyfikenhet är en drivkraft, speciellt om man är så monomant intresserad av brott som jag är. Jag vill veta sånt där som var, när och hur, och för att med det som utgångspunkt komma fram till vem. det var som gjorde det. Och sen när jag är klar med den biten så kan jag då börja grubbla över varför han gjorde det, för att det är oftast en han. Kvinnor, de ligger lågt i just den där grejen.
Men du kan inte bara vara nyfiken på döda människor, va? Alltså folk som har blivit mördade. Du...
Ja, men jag hamnar där på något sätt. För att de verkliga kriminalgåtorna, de handlar ju om sånt. Men det är riktigt, jag är nyfiken på mycket. Och det roligaste ärendet som jag håller på med när vi pratar brott, det är faktiskt narkostölden i Sörmland för ett antal år sedan. Det var en bonde där som uppgav att han hade blivit bestulen 4 dagar före jul, mitt i natten. Så är det någon som tar sig in i hans boskapsstall där och försvinner med 71 biffkor.
Oj.
Varav hälften är tjurar. Och i stort sett spårlöst. Då blir man ju lite sådär, va. För att det här är pjäser som väger sådär upp till 500 kilo och ännu mer.
Mm.
Och att hålla på och lasta sådana mitt i smällkalla vintern, mitt i natten, och det är mörkt som en kolsäck, va? Det är en ansenlig praktisk uppgift.
Ja, det får man säga.
Ja, så att då begav vi oss dit med tv-team och allt. Det var så praktiskt också att han bodde som granne till mig. Och sen tittade jag på det där, och då tog det ungefär en kvart och funderade ut hur det hela hade gått till. Det var jag ganska klar över, men det var ett väldigt roligt ärende.
Hur hade det gått till?
Ja, han hade inte blivit bestulen. Utan det var ju så enkelt så att han hade bidrag för att hålla de där korna, sådana här öppet landskapsbidrag. Så varje kossa som levde och gick omkring och beta på markerna, då fick han ett årligt bidrag på 10 000. Men sen så behövde han ju pengar, så då slaktade han dem där. Pö om pö, va. Och sen säljer han det svart naturligtvis. Och sen så för de som betalar ut bidragen, de gör ju då återkommande kontroller av att den här utbetalade bidragen motsvaras av mängden kor, va. Och då visar det sig att när de dyker upp och gör en sån där kontroll, då kunde de inte göra det, beroende på att dels hade han inte fått någon kallelse om det, han hade missat den biten. Och dels så gick korna fortfarande ut och sådär. Och då tänkte jag, i lösdrift, och det var den kallaste vintern i Sörmland på de senaste 20 år. Och då tänkte jag, det här är något som inte stämmer. Så då började jag förhöra och sådär. Sen är det ju så mycket med kor och kvitter som går i lösdrift, de råkar ut för saker, va.
Mm.
Men i hans fall så hade alla, de hade levt år efter år och genererat bidrag. I själva verket så hade ju slaktat undan de där 71 under de här bidragsfinansierade åren, och nu skulle det antingen, då valet stod ju då mellan att han åkte dit för ett bidragsfusk eller något annat, och då löser han det genom att förklara den här glappen med att han blir bestulen på de där som saknas.
Mm.
Det var ett väldigt roligt ärende.
Ja, det förstår jag.
Men det var inte svårt. Han blev frikänd sen, det hör till saken, så att i den meningen är han ju oskyldig.
Mm.
Men som ärende var ju inte särskilt svårt, men det var ganska intressant, så där. Mänskligt intressant.
Saknar du det där att få lösa brott?
Ja, det är ju, jag har ju ibland funderat på det. Om jag skulle välja något, bara hålla på med en sak, va, då fick det ju bli det, va.
Mm.
Men jag jobbade ju 30 år vid polisen. Och så då var det ingen konst, för då hade man ju allt som man behövde till att dra igång det hela arbetsmässigt. Det fanns ju på datorn, så det var ju bara några knapptryckningar så var man inne i ärendet. Idag är det ju inte så. Men det händer fortfarande att de hör av sig och vill då ha en sån där second opinion från sin gamla professor.
Mm. Och då...
Ja, då störtar jag dit naturligtvis. Va?
Ja, jag förstår det.
Ja, ja.
För jag tänkte på det också med dig, att de två grejer som du är mest känd för, jag menar författarskapet och tv-karriären, det är ju saker som du inte riktigt kanske har valt själv. Mm. Eller? Ja, alltså, författarskapet
är ju bara en återbrukning av det där brottsintresset. Mm. För att mitt författarskap, det handlar ju till 99% om brott. Mm. Men det hindrar inte att man, jag tycker om att äta och dricka och sådär. Så att, och då blir ju det sidointresse. Men om jag skulle välja något av dem så fick det ju bli brott då. Mm.
Men om, okej, okay, jag är inte riktigt färdig med det här med nyfikenheten, för jag vill tillbaka till den. Mm. Om man säger så här då, om man tittar på ditt umgänge, vilka är det som väcker din nyfikenhet? Vilka har du liksom, vad krävs för att komma dig nära?
Ja, jag vet inte. De jag umgås mest med är de jag jagar ihop. Mm. Vad gör de då? Ja, det finns ett påtagligt inslag av polisen. Mm. De jagar människor på jobbet och så jagar de djur på fritiden. Mm. Så att, men sen kan det ju finnas andra också. Sådana där som man har träffat i kraft av sina framgångar. Men där finns inga som jag tycker illa om. Jag skulle inte drömma om att jaga med dem.
Nej.
Det vore allt för lockande när man har vapen i hand. Man ska inte utsätta sig för den typen av präst.
Nej, okej.
Okay. Nyfikenheten finns stark, men jag är ganska bra på det. Just den där typen av problemlösning. Men det som jag har... En viktig drivkraft är tvivel faktiskt.
Berätta.
Ja, att du liksom, många drivs av sin övertygelse i någon mening. Den kan vara rätt eller fel, va? Men i mitt fall så är det som att kryssa fram mellan de tvivel som uppstår hela tiden. Kan det ändå vara så att det finns en annan förklaring till det här som inte gör att livstidsfängelse är den naturliga slutplaceringen, så att säga? Men det tror jag är bra, för det borgar för eftertänksamhet och sånt där. Att man inte skenar iväg.
Speaking of which då, jag hörde dig säga någonstans att det inte är så dumt att man sätter till exempel gängkriminella bakom lås och bom, för då blir det svårt för dem att begå brott.
Ja, men det är en så kallad inkapaciteringseffekt. Problemet är ju nyrekryteringen där. Det fylls ju på alldeles för fort med nya, va?
Ja, det gör ju det.
Och de är ännu mer okontrollerade än de där som åkte in. Och till och med yngre och så. Och då lakas ju inkapaciteringseffekten ur. Om man bara betraktar det som ett matematiskt problem och säger att nu har vi satt in 10% av de här, eller 20% av de allra värsta, va? Alltså kommer brottsligheten att minska med åtminstone 20%. Det gör ju inte det, va? Men det kanske, just den åtgärden kanske kan få ner den med någonstans mellan 5-10%. Och varför funkar inte då så att säga räknemässigt? Det beror just på att det fylls på alldeles för fort.
Ja, efterfrågan på narkotika framförallt, det verkar ju inte minska.
Ja, sen finns det ju drivkrafter i detta, va? Och det är inte så att de ägnar sig åt något som är fullkomligt ståligt i den meningen att det enbart kräver arbete men inte genererar några intäkter. Tvärtom så genererar ju åtminstone tidvis ansenliga intäkter. Va? Mm. Jag har ju varit hemma hos folk där man tänker så här, hur fan kan de bo på ett sånt här ställe? Och så när de rotar igenom deras prylar så hittar de en sån här gammal träningsbag. Där ligger sedelbuntar sammantaget över 1 miljon. Och det är spår av narkotika på i stort sett alla dem.
Mm.
Sådana affärer gör ju inte upp via kontot eller fakturering och sådär, utan det är ju kontantaffär.
Mm. Men om Kriminalvårdsverket eller vad det heter skulle höra av sig till dig och fråga, vad tycker du att vi ska göra med de som sitter inne? Vad skulle du svara då?
Ja. Det är kriminalvårdens uppgift att man ska göra vanligt hyggligt folk av dem genom att låsa in dem under omständigheter som inte har det minsta lika ett normalt vanligt liv, så att säga. Det är som att utbilda sådana här piloter genom att sätta dem på en ubåt, va? Mm. Men det är ju inte det som det handlar om egentligen, utan det handlar ju om inkapacitering. Plus den där moralfaktorn att om du har gjort andra illa så ska det kosta. Så att det är en, nej, jag är inte så intresserad av kriminalvård, utan jag är intresserad av själva nedslaget, alltså brottet.
Va? Jag förstår det.
Och de polisiära åtgärder som då ska till för att få någon rättsida på.
Mm.
Det är det som upptar mitt intresse. Så att det här med kriminalvård har alltid lämnat mig kall. Och...
Ja, jag fattar. Men då skickar jag i en annan riktning då. För att jag menar, återigen, jag hörde också prata om varför det har blivit så här. Och då det krävs väl inte att man är professor i kriminologi för att förstå att det har med segregation att göra.
Men... Ja, det är nog basen, ja.
Ja.
Och alternativlöshet och allt det där.
Och förlåt.
Nej, fortsätt.
Ja, men varför blev det som det blev då?
Jag vet inte. Det var nog... Man brukar ju säga att vägen till helvetet är stensatt med goda avsikt. Det fanns väl många administrativa och andra fördelar med att sätta dem på ett visst ställe. Sen fanns det bostadsbrist som gjorde att de inte naturligt hamnade på Strandvägen och sådana där ställen.
Mm.
Och då hamnar du bland likadana i samma sociala situation. Och de här negativa faktorerna, de staplades på varandra. Och i kraft av det enbart så gav de ett extra tillskott av negativa faktorer.
Mm.
Och så plötsligt är det kört. Jag brukar ibland åka ut till de här marginaliserade förorterna. Och det är ett sånt där svenskt uttryck för att du plötsligt så är det som att kliva in i en annan värld. Va? Och då tänker jag så här, de här som håller på att tjata, de här politiker och så vidare. Va? Har de någonsin satt sin fot ute på, på de här ställena? Jag undrar det faktiskt. Då löper de en betydande risk att bli rånad och sparkade på. Men jag har inga problem, för att det är så konstigt med dem. De tycks gilla mig. De är skitglada i mig, för att de har ju sett mig på tv. Och jag pratar ju om dem, alltså jag är intresserad av dem.
Mm.
Ja, men det där, jag får ordning på det där, är en lång process. Och sen underskattar man ju hela tiden faktorer som man ogärna pratar om, va? Nämligen om du befinner dig i den där situationen, va? Och där alternativet är att du ska sitta i din skolbänk ett stort antal timmar om dagen och sen vänta i bästa fall ett lågavlönat jobb. Och så erbjuds du någonting annat som innebär både spänning i ögonblicket och ganska omedelbar och stor belöning. Då är det ganska lätt att hamna där istället.
Mm.
Så det finns en mycket stark dragningskraft i detta. Och det moraliska kan du överkomma genom att liksom konsumera lite av det du säljer till andra. Så slipper du den biten. Va?
Mm.
Så du kan vistas i någon slags halvdimma. Adjöss med moralen. Och sen kan du då tycka att det här livet är ju toppen. Mm. Och sen löper du faktiskt, om du ser till mängden brott de begår, en ganska marginell risk att åka dit. Va?
Men du har ju sett så mycket av världen också. Jag menar, finns det någonstans där man har lyckats stävja den här typen av kriminalitet?
Danskarna, om vi talar om gängkriminalitet, där man i slutändan skjuter varandra. Så har danskarna, som har en ganska likartad problematik, segregationsmässigt och så vidare. Och likartade samhällen och så vidare, likartad omgivning. Den danska majoriteten är ju påtagligt lik den svenska, svennebananmajoriteten. Då tror jag att de äter mer smörjbröder. Men hur som helst, då kan man konstatera att danskarna lyckas långt bättre. Varför har de det? Jo, de har en tidig tradition i ämnet, va? Så att de har förstått vikten av att du måste verkligen, så långt det är möjligt för en naturligt utanförstående, ha en bild av vilka de här människorna är och hur de lever och i vilka miljöer de lever. Och till det så krävs det spaning. att man iakttar dem hela tiden och underrättelsearbete i övrigt. Och det är danskarna mycket bättre på än vad vi är.
Så hårdare tag?
Nej, det är inte med naturnödvändighet hårdare tag, utan det är det att du har så pass gott grepp om dem så att du vet precis vilka som innebär den stora risken i ett visst sammanhang och ett visst område. Och det gör att du kan ingripa mycket tidigare.
Okay.
Så att vi ligger då, om man räknar bara på befolkning, dödsskjutningar på befolkning, då ligger vi 3 gånger högre än danskarna i allt övrigt. Världen i övrigt som betingar det här, den ser ungefär likadan ut. Och så där har vi brustit.
Vi är väl bäst i Europa på enskjutningar?
Ja, det är riktigt. Men man har lika mycket våld bland ungdomar i England. Men där har man inte skjutvapen utan knivar.
Okay.
Men det dör ungefär lika många i de här ålderskategorierna. Och av samma orsaker och i samma sociala miljö. Mm. Men just skjutningar har ju dragit iväg. De verkar ha god tillgång på vapen och handgranater och sådana där saker.
Tror du att, hur långt tror du, alltså kommer det bara att eskalera?
Nej, tror inte det. Det var någon sån här journalist som skrev en ganska bra bok. För han ställer ju den, han heter Diamant Salihu.
Just det.
Tills alla dör. Mm. Han ställer ju just den frågan till en av de här yrkesverksamma. Han säger det att det här kommer att hålla på tills alla dör. Och hur många är de då, tänker man? Ja, de som är aktivt i olika nivåer och sätt involverade i själva hanteringen, de är ungefär 10 000. Och det är nästan bara pojkar. Och de har nästan alltid invandrare eller flyktingbakgrund. Och de har ett annat etniskt värdepaket med sig. Och de lever under betingelser som i en daglig, vardaglig mening definitivt skiljer ut dem. Och så att, ja, hur fylls de på? Ja, det gör de naturligtvis. De får ju yngre syskon och sådana här saker. Men tills alla dör, då kommer det naturligtvis att sluta. Men sammantaget, det här är inget som hotar samhällets existens. Men runt omkring dem så finns det ju då någon 500 000 människor som är i övrigt, som är helt normala, va? Mm. De går till jobbet på morgonen, de bekymrar sig om räkningar, de gör rätt för sig och så. Och de har ju inte så jävla kul.
Mm.
För att de riskerar ju att drabbas då sekundärt.
Visst.
Så att, men kommer detta att innebära att nationen går under? Svar nej.
Men är det vettigt att göra som danskarna då, och bara jämna deras miljonprogram med marken?
Ja, jag tror inte det är så jävla dumt tänkt faktiskt.
Okej. Okay.
Ibland kan det vara så enkelt så att du hamnar på ett ställe där inte alla andra är precis som du. För att det befordrar sånt där, och rätt eller fel. Va? Just den där integrationen är, den ska vara mycket stor. Den ska spänna över väldigt mycket som är olika.
Men är det inte samhället, jag menar, om man river sig Rinkeby med marken nu. Jag ber om ursäkt för Rinkeby-bor som lyssnar. Men om man skulle göra det, jag menar, då är det ju 97% människor som absolut inte har någonting med det här att göra, som blir bostadslösa.
Ja,
är det inte sant?
Ja, tanken är ju inte att danskarna ska göra dem bostadslösa, utan de försöker flytta dem till andra områden.
Okej.
Okay. Mm. Nej, men danska är ju inte, så illa är ju inte, men nu ska man här i Sverige införa en massa saker. Man ska ha anonyma vittnen vid domstolsförhandlingar. Och så säger man så att danskarna har det sedan länge och det har varit en stor framgång. Och det är i en saklig mening rent skitprat. För man har nästan aldrig använt det. Och varför har man inte använt det? Jo, därför att riskerna med det är så stora. För att om de har något presentligt att tillföra så är det ingen konst för de som har gjort att räkna ut vem det är som vittnar. Va? Och så där ryker anonymiteten. Vilka är det som skyddar den där anonymiteten? Ja, det är flera tiotals personer som vet vilka de är. Och med sådana människor är det tyvärr så att de pratar. Va? Så där är ytterligare en sån där riskfaktor. Och det gör att man nästan aldrig använder den här metoden. Och i värsta fall kan den slå tillbaka då, för att antat att man kan ju faktiskt räkna ut saker ändå, och har man fel så gör man det ändå för säkerhets skull. Så, att, och så därför använder danskarna inte det här. Så kom inte att säga att det är en stor framgång. Och sen ska man ha sådana här visitationszoner och sånt där. Där folk som då råkar bo där ska kunna, utan rättslig grund så ska man kunna gå på dem liksom och genomföra sådana här vanliga. Ja, som ungefär när du ska flyga någonstans. Och det är också förskräckligt med tanke på de man då kommer att liksom klappa av där och så. Det är personer som till 90%, mer än 90%, inte har med saken att göra. De råkar bara bo på fel ställe. Mm. Men fan, det finns väl ingen boende i Djursholm och så vidare. Om vi tar Tensta Rinkeby, de har en alldeles utmärkt grönsakshandel faktiskt på torget där. Men det finns ju ingen från Djursholm som skulle drömma om att åka dit för att köpa grönsaker. Mm. Billigare dessutom. Mm. Och bättre. Så att, och sen då, sen ska man förbjuda folk att att under en 10-årsperiod befinna sig på vissa ställen. Okej, du, under de närmaste 10 åren så får du inte lämna Vittang i kommunen. Vilka kommer att drabbas av det? Ja, det är väl ingen konst att räkna ut. Man har inte diskuterat, det kommer inte bli aktuellt för folk som bor där jag bor och där du bor, eller Djursholm eller Saltsjöbaden eller whatsoever. Mm. Utan det kommer att drabba de här redan hårt plågade områdena. Och vilka kommer att drabba mest? Jo, det kommer att drabba den här majoriteten som inte har med själva problemet att göra. Mm. Och då är det ju liksom, det är polisstaten färdigmöblerad. Mm. Och effekten av det där, det är bara ytterligare förbannelse.
Så om jag läser dig rätt, det bästa hade varit ifall man gav pengar, mer pengar till polisen så att de kunde liksom punktmarkera.
Ja, att de måste ha bättre kunskaper i det de gör. Mm. Och sedan att man då försöker med de där vanliga sociala åtgärderna minska segregationen. Och det är mycket långvarig och tung process eftersom den drivs av starka ekonomiska krafter. Men så får det bli, och det kommer att ta några år. Men jag tror inte att det här problemet är för evigt, och jag skulle vara väldigt försiktig med att säga att det kommer att öka stadigt. Nu jämfört med föregående år så har vi dödsskjutningar, sprängningar och sånt där. Då har vi en närmare 50% i ökning. Mm. Polisen har ju under samma tid fått sina resurser. Samtidigt som den här ökningen har pågått, den har nu pågått i ungefär 10 år. Vi ser det här fenomenet sticka upp huvudet för 10 år sedan. Och sen har det ökat stadigt. Och idag är det ju på nivåer som är, det är majoriteten av alla mord numera är ju gängskjutningar. Mm. Och så var det inte förr. För de fanns knappt. De gånger som kriminella gav sig på varandra och tog koll på varandra, då gjorde man det med kniv. Och de var ofta, hade svensk bakgrund och narkotikaproblem och sådana där saker. Men nu är det inte så länge.
Men, ja, men du skulle ändå vilja jobba med
det? Ja, jag ska, alltså det går inte att tänka bort den polisiära delen, men den måste ha en mer... Det måste ligga tidigare i processen så att säga. Man ska skaffa sig kunskaper innan det blir allt för jävla akut. För sen blir det för akut, då räcker inte, då kommer alla resurser gå till att få ordning på det som redan har inträffat. Va? Mm. Och det är ett dåligt sätt att förebygga brott, speciellt när man nästan inte klarar upp några av de här brotten. Om vi tar dödsskjutningar så klarar man i dagsläget upp ungefär i den meningen att de åker in. Kan bli föremål för inkapacitering. Ja, det drabbar ungefär en gång på 5. Va? Och det är inte ointressant i sammanhanget. Mm. Inte om vi har en påfyllning som tycks vara väldigt hög faktiskt.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du, jag tror jag sa förut att jag ville prata om två egenskaper som jag tänker på med dig. Det ena är ju då, som sagt, nyfikenheten. Men det andra är din, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men jag tror att det är självkänsla. Att, nu sa du i för sig mot mig alldeles nyss, för du pratade om tvivel. Men jag tänker mig att din liksom säkerhet har varit där en av din, alltså om man tänker medialt, att du har varit så här, nej men så där är det inte.
Nej, det är riktigt, men ja. Men det grundar sig på att jag har en ganska, vill jag påstå, god kunskap om det som jag uttalar mig om. Mm. Och sen så stämmer jag ju av dem så fort jag får facit. Och det har förvisso hänt att jag har gjort betydande misstag. Och de har jag gjort i kraft av att jag tänkte helt rätt utifrån mina erfarenheter. Och, men det är då kan, och när det inträffar, det är då man kan lära sig någonting ytterligare. Nämligen att om vi tar det med kvinnor som försvinner då, och det visar sig att anledningen till att de har försvunnit är att de har utsatts för ett grovt brott. Vem har gjort det? Och jag, i betryggande majoritet av fallen så är det karen deras. Va? Men det är inte 100%, va? Vore det 100% då kunde du bara skicka dem direkt till domstolen. Va? Mm. Och de gånger som sånt har hänt och jag har haft fel, Då beror det på att det har... Det borde ha varit karen deras. Men det var inte det. Och det är väldigt lärorikt. Så att det tror jag är bra. Och jag har inga problem att ändra mig och sådär. Jag ägnar hyggligt tid när jag har gjort sådana här utsag i tv och offentliga sammanhang. Och så kommer jag på att det här stämmer ju för fan inte. Då har jag inga problem att säga det. Mm. Att här blev det nog fel, va. Och samtidigt så brukar jag då säga att... Och det blev fel beroende på att jag tänkte helt rätt, va. Mm. Utifrån den kunskap som ändå finns om det här som helhet. Men det här var ett sånt där undantag som bekräftade regeln. Mm.
Är du likadan privat? Om du har en dispyt med frugan, så att säga.
Det är alltid så med folk, kloka människor. Att de är bättre att ge råd till andra än till sig själva. Och det beror ju på att då har de den där nödvändiga distansen. Va? När det kommer till dem själva så tror jag att ska man ge sig själv råd, då är man en usel rådgivare.
Okay.
För att du är så involverad i det så du ser inte klart. Jag är fullt normal, vill jag påstå. Så att, ja, jag är bra på att ge råd till andra. Jag är bra på det där med brott. Men visst, när det kommer till mig själv så är jag väl ingen höjdare, va?
Okej. Okay. Så att om du har haft fel i liksom en konflikt, då det tar tid innan du ber om ursäkt?
Ja, det är jobbigare att rätta till det än att erkänna ett yrkesmässigt misstag.
Mm.
Det är beroende på att det är så nära.
För du har ju beskrivit dig själv som svår att leva med.
Ja, det kan jag tänka mig. Det kan inte vara någon höjd. Jo, nej, men det beror ju på att jag har ju då sånt behov av att få vara i fred. Jag var ju under min karriär, för den var ju ändå ganska hygglig, vill jag påstå, rent objektivt. Så jag blev chef, va? Och jag var nog den absolut sämsta chefen som tänkas kan. För att jag försåg mig med favoriter bland mina underställda medarbetare och sådär, och sådana som jag hade hatat, för att jag skulle aldrig drömt om att anställa dem, men de fanns där när jag kom dit och sådär. Och sånt funkar inte, va? Så får man inte göra. I något tillfälle så blev jag erbjuden att bli generaldirektör för en myndighet. Och i rena sådär häpenheten så tackar jag ja, va? Erbjudandet gjordes kvällstid. När jag åt middag med statsrådet och som var ansvarig för det departementet plus någon annan. Och då sa jag, ja visst. Och så ringer jag min fru. Jag bodde vid den tiden i Göteborg och jobbade i Stockholm. Och så sa jag, berätta om det här, va? Och hon är alldeles tyst, va? Och sen säger hon så här, åh herregud, hur ska det gå för personalen? Och då kan jag inte sova på hela natten, va? Och då ringer jag på morgonen och till statsrådet och säger att jag hade ångrat mig, va? Och det får man inte göra om man har fått ett sånt erbjudande, och tackar jag. Så att, sen har jag inte fått några sådana.
Mm. Men ja, nu vet jag inte riktigt hur vi kom in på det här, men den här...
Jo, du frågade om det där med självbild och tvivel och sånt där.
Ja, fast egentligen vill jag väl åt det här med att du känns orädd. Och då undrar jag lite grann var det där kommer ifrån. För att jag menar, vi är ju ett konsensusdrivet folk. Man vill gärna liksom vara överens med alla, men inte du riktigt.
Jo, men du kan ju inte hålla med alla idioter hela tiden, och det är omöjligt. Men idioter är ju så att de är idioter på olika sätt i en saklig mening, så det går inte ihop. Polisen var en organisation, om vi tar den konkret, den var ju i en saklig mening. Det är en organisation som har så stora inre motsättningar, så att det är omöjligt att bli osams med alla samtidigt, va? Det går inte. För att om du säger något och som gör det till osams med en tredjedel, så får du dina bästa vänner i en annan tredjedel, va? Och de älskar det och förstånd. Nej, men det är inte så konstigt. En bidragande orsak till det där är ju att jag... Dels är jag intresserad av saker. Jag vill inte hävda någonting som jag inte tror på. Men jag hade, har inga problem att göra. Och jag behöver inte bekymra mig om ekonomi och sånt där, va? De flesta håller ju käften, inte för att de tycker så, eller nickar samtycker då. Det gör de inte för att de tycker så, för de tycker nog tvärtom om du... Men grejen är den att de vet att det kommer få konsekvenser för dem om de ger uttryck för sin uppfattning. Mm. Negativa konsekvenser. I värsta fall att de förlorar jobbet. Men jag har aldrig behövt tänka i de termerna. För jag, tidigt så fick jag så pass mycket pengar så jag var fri och be folk fara åt helvete då. Mm. Och ett tag så var jag ganska svårt förtjust i det också, så att jag överlevde tyvärr det där. Jag var allt för benägen att be folk fara åt helvete. Det lättade på det inre trycket på något sätt.
Mm. Apropå då att be om ursäkt, har du gjort det?
Ja, jag ägnar mer tid åt det, att be om ursäkt än att skälla på folk.
Okay. Mm.
Men jag är lätt för båda, va?
Ja, men om vi går in i den här liksom, jag kallade det för självkänsla, det kanske är fel ord, men bristen på rädsla då. Så jag hade, och jag vet att det här är en grundanalys och jag har säkert fel i ett par av dem, men jag har tre teorier till varför du har blivit så pass vad ska man säga, egen.
Ja.
Den första är att du genuint känner dig älskad som barn.
Jaha. Åtminstone ja, men min pappa var
det
nog så.
Ja.
Men min mamma var det definitivt inte så.
Nej, jag har förstått det.
Ja. Men ja, jag vet. Nej, det, ja. Nej, det tror jag inte på.
Nej, okej. Okay. Men du hade... För jag menar, när man läser om... När du skriver om din barndom så låter den ju sådär genuint... lycklig liksom, åtminstone de första åren.
Ja, men det var väl lite konstigt. Jag kunde ju alltid knäppa på min fantasi.
Ja.
Mm. Det var ju som en strömbrytare, så jag kunde slå av och på. Jag var ju tidigt intresserad av att läsa. Om den vardag där jag vistades just då tädde sig allt för knepigt, då kunde jag ju fly till en annan genom att läsa någonting. Eller ge mig ut och spana på fältet och så vidare, va. Och upptäcka skumma figurer som jag då skuggade och sådär. Mm. Sånt där höll jag ju på med. Men så, och sen har jag alltid varit intresserad av saker. Va? Mm. Det där andra har inte varit så intressant för mig. Hur folk uppfattar det och sånt där.
Nej. Och då, den andra teorin är ju det som du redan var inne på nu. Att du liksom har... i större delen av ditt liv haft fuck-off-kapital, som det kallas. Alltså det vill säga att känner sig så ekonomiskt trygg att man inte behöver bry sig om det.
I vart fall under den yrkesmässigt kritiska tiden när jag är en offentlig person och så.
Mm.
Då har jag det.
Mm.
Och jag rent demografiskt då, så från 30 år framåt.
Mm.
Så att jag inte behöver bry mig om den delen. Och det är ju skönt, va?
Min tredje teori, ja, det här är kanske farfetched, men jag tänker mig också att jag menar, om ditt liv skulle bli en film, så tänker jag mig att en nyckelscen skulle ju vara när du sitter med gevärspipan i munnen, så att säga. Och jag tänker mig att efter en sån händelse, när du väljer livet på något sätt... Då tänker jag mig att man kanske ser till att göra mer av det. Eller skiter i det som är oviktigt, om man säger så.
Nej, men jag tror det var så här, va? Att du tänker på Geijer-affären då, när jag blev kontaktad av en journalist. Och han har en massa... det är han som driver det där. Och då bekräftar jag då och säger att vi har faktiskt gjort samma iakttagelser så för drygt ett år sedan, för att... Det var ju så länge, lång tid som hade gått, så hade vi då, alltså Rikspolisstyrelsen, ledningen där, hade kontaktat statsministern och gett uttryck för sina farhågor i skriftlig form.
Mm.
Nämligen att landets justitieminister hade umgänge med prostituerade kvinnor. Och då bekräftade jag det. Va? Och vad hände sen då? Ja, till att börja med då, det där motsägs ju, va? Inte minst av statsministern och alla andra inblandade. Antingen duckar de och håller sig undan, eller också så säger han, vad fan, det här är ju förtal, va? Den utpekade han säger att det är nog det värsta man kan råka ut för, den typen av skamlighet. Och eftersom jag vet att det jag har bekräftat är fullständigt sant, va? Och då tänker jag så här, när jag mår som sämst, så tänker jag så här att, har jag blivit tokig? Är det här någonting som har uppstått i min fantasi? Det har aldrig gått något PM och sådana där saker. Kan det vara så? Och då blir det tillvaron för mig obegriplig, va? Och det är då jag hamnar där. Det var nere i min jaktstuga mitt i vintern för övrigt. Det var jävligt kallt, kommer jag ihåg. Och tänker att det är lika bra att avsluta det här. Men när jag väl skulle göra det så... Jag fixade inte den biten. Och konkret kommer jag ihåg när jag... För det var flera grader kallt inomhus. Att när jag satte mig på golvet där och så... Den bössan var ju också flera grader kall. Och när jag då stoppade in pipan i mun... Då kände jag det där kalla kornet mot gommen så här. Så du vet, som när man slickar på något på vintern av järn. Mm. Så kändes det. Mm. Och då bara gör jag så. Va? Mm. Och sen sitter jag där och skakar. Sen åkte jag hem. Mm. Men så småningom inser jag att jag var ju inte tokig. Va? Och då övergår det där till någon förbannelse. Va? Jag känner mig djupt orättvis behandlad. Och i det läget så bestämmer jag mig då för det andra att nu jävlar ska jag ge igen. Och då skriver jag den där boken, Grisfesten, som av någon anledning handlar om just en justitieminister som går till prostituerade, vad en sån kan råka ut för, vad den där klassiska säkerhetsproblematiken som uppstår så fort du har gjort någonting som gör det till ett lämpligt offer för utpressning i helt andra sammanhang. Det som vi just nu kan iaktta när det gäller högsta polisledningen. Mm. Och så kommer den boken ut. Och jag kommer ihåg att mitt förlag, de var inte så jävla roade, för de hade sett fram emot en lärobok i kriminologi, en sån där stadig långsäljare, va? Som man kunde pressa på studenterna, som man hade i 20 år helst. Inte någon roman som inte, för nästan inga romaner gick ihop ekonomiskt, va? Men jag tjatade på där och så småningom lyckades jag tjata upp upplagan från de sedvanliga 2500 exemplaren. För sen blev det för dyrt att ge ut, va? Till 4000. Och så kommer boken ut då i september, var det. Och det är då mer 10 månader efter den här Geijer-affären som inträffade i november året innan. Då kommer den ut och den säljer slut på typ ett par timmar, så finns det inte en bokjävel att få tag i. Mm. Och på den tiden att göra bundna böcker, det var en sån här hantverksprocess, va? Så att nästa upplaga som man då lyckas, för att det, problemet var de där hårda pärmarna, för de måste dit för hand, så att säga. Så att det tog en jäkla tid att få ordning på nästa upplaga av bunden Grisfesten, men det, så nästa upplaga man ger ut, den är obunden, det är så här med mjuka pärmar, för det gick mycket fortare. De kunde man göra maskinellt. Så den kommer ut då någon vecka senare, och då har man gått upp från 4000 till 30000, och det var också slut samma dag. Mm. Och då plötsligt så förändras mitt liv ekonomiskt.
Så det faktum att du var nära döden, det var inte det som förändrade dig, utan det var framgången med boken som följde.
Ja, i och med att jag inte sköt. Jag tycker inte om.
Nej, men jag tänker ändå att det... Jag vet inte fan. Jag tänker ändå att det borde ha förändrat dig i någon mening.
Ja, det är klart det gjorde. Jag vet att det är sådär 20 år. Så jag var väldigt bitter på vissa personer. Mm. Och det är jag fortfarande. Är det några som jag inte hälsar på. Och de var ju inte vilka som helst då. För de hade ju då anpassat sig till den här officiella beskrivningen. Och de blev aldrig drabbade av det. Mm. Att de faktiskt hade fört folk bakom ljuset.
Skulle det inte ge dig lite sinnesfrid om du kunde förlåta dem?
Jo, idag bryr jag mig inte.
Okej. Okay.
Men och jag till och med att en människa råkar ut för någon sån där mycket enskild händelse som man inte själv har planerat utan som bara så att säga prackas på honom. För så var det ju, det var inget som jag hade instigerat, utan jag blir kontaktad och jag svarar på en rak fråga. Det här är ju i efterföljd av den här Watergate-skandalen i USA som har inträffat några år tidigare. Så jag visste ju risken med att ljuga i sådana här sammanhang. Och då tänkte jag, okej, jag bekräftar det här, jag litar på det där meddelarskyddet. Det blåste ju DN iväg i samma ögonblick som de blev föremål för någon kritik och invändningar. Och sålde ut sin källa, va? Och då plötsligt så framställs jag som någon sån där... jag ägnar mig åt grovt förtal. Ljugit rakt upp i ansiktet på en hedervärd människa och allt det där skiten. Och det hade jag inte, va?
Vem var chefredaktör?
Ja, honom har jag förtänkt. Han hette Hans Ingvar Jonsson, tror jag.
Okay. Mm.
Och den gick jag faktiskt... Han kom senare, några år senare... Ett par år senare, då skulle han skriva en vitbok om den här affären. Så då tog han med mig till krogen. Och han ville då prata med mig också. Och då sitter han där och ursäktade igen hela tiden. Så honom blev jag ju tokig på. Mm. Så då reste jag. Jag gick därifrån. Jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak. Va? På ett ställe dit ljuset strålar aldrig når, va? Och så gick jag därifrån och på vägen ut så betalade jag min del av notan. Men så den förbannelsen satt i kanske 20 år. För att jag tyckte, om det var någon som var beljugen så var det ju jag.
Ja visst.
Och dessutom var jag beljugen i ett sammanhang där jag stod för det goda och de som beljög mig stod för det onda. Mm.
Men å andra sidan, om det inte hade hänt...
Och sen så fick jag alla de där pengarna som ingen trodde jag skulle få. Och då tänkte jag så här att det här måste vara ett utslag av gudomlig rättvisa. Mm. Någon där uppe har observerat och tänker så här får det fan inte gå till. Va? Mm. Och så hur rättar vi till det? Jag låter han sälja osannolikt mycket böcker. Så han tjänar en förskräcklig massa pengar. Och det var precis det som hände. Och det var som att jag fick något sånt där för åt helvete mandat uppifrån.
Exakt.
Mm. Ja, så.
Men
idag så bryr jag mig inte.
Nej.
Jag är tvärtom glad över att det hände. För vad hade hänt annars då? Jag hade ju fortsatta framgångar hade varit naturligtvis, och så hade jag kanske blivit generaldirektör, till och med rikspolischef. Min dåvarande chef, han hade ju de idéerna och han gav till och med uttryck för dem. Alltså att Leif en dag kommer att ta över och så vidare. Och statsråd kanske och landshövding och naturligtvis söndersupen tidigt, va? Mm. Så det var väl en vådlig lycka ändå. Och jag hade aldrig skrivit några böcker.
Men du hade fallenhet för det?
Ja, jag upptäckte ju det då. Men det var ingen som jag hade så där aktuellt. Jag hade inte tänkt skriva roman. Mm. Men jag hade ju läst ganska många roman. Mer än de flesta faktiskt.
Har ditt sätt att skriva förändrats över tid?
Ja, det var det. Och ett tag gick det alldeles för lätt. Mm. Och det var inget bra heller. När du bara sitter och så där och skriver... Samtidigt som du ägnar åt något annat. Då blir det ingen bra. Du måste vara involverad. Du ska brottas med dina ord. Mm. Man brötar det fram.
Har du någonting på gång här i datan nu?
Ja, det var flera stycken faktiskt.
Alltså. Mm.
Jag har en hygglig historia. Men jag har skrivit böcker som jag faktiskt har låtit makulera. Så att inte mina barn ska drabbas av lusten och tjänan hacka på dem. Och anledningen till att jag har gjort det är att jag tycker att de inte är tillräckligt bra. Mm. Och med en av dem är tyvärr så att den är alldeles för bra. Men om den kom ut så skulle den drabba enskilda så där totalt. Okay. Den är för igenkännbar. Och då blir det jobbigt av det skälet. Så då har jag tänkt så här, för att de ska slippa ifrån den frestelsen då. För att i andra änden så vinkar ju ett hyggligt antal miljoner då, i form av bokförsäljning och filmrätter och sånt där. Jag tjänar fortfarande över 100 000 per år på Grisfesten exempelvis. Och den kom ut för, nu ska vi se, 45 år sedan blir det ganska snart. Men den säljer fortfarande, ja. Och filmen som gjordes, Mannen från Mallorca, den har visats fler än 100 gånger på svenska tv-kanaler. Och ett motsvarande antal på utländska tv-kanaler. Så att, nej, då tog jag stoppa mitt tuggen.
Mm.
Men idéer har jag för att svara på din fråga.
Ja.
Ja, ja. Men det, ja, du måste ha en bra historia som du går igång på.
Mm.
Sen måste den vara lagom lång också. Den ska räcka till en roman.
Mm. Ja, annars så kan man ju skriva 10 som en gammal kompis.
Jo, visst. Och det gör mig också ganska sådär deprimerad. Just nu, jag brukar rekommendera så här, årets till jul då, så rekommenderar jag deckare. Och det ges ut flera 100 per år. Och då måste man ju läsa ett rimligt antal. Va? Och ett rimligt antal då, det blir ganska många.
Mm.
Och det finns ju ingen möjlighet att sitta och läsa 300 böcker, bara 250 inte är uthärdliga som skriven text. Så då, men jag brukar ge dem 10 sidor. Va?
Mm.
Och fixar de dem, då fortsätter jag. Och ibland så funkar det ju fullt ut. Men gör om det inte så brukar jag bläddra så här. Så då kanske läsningen av en bok är avklarad inom loppet av 20 minuter. Utan att jag har utsatt den här som har skrivit texten för en stor oförrätt.
Mm.
Men i år så ser det knepigt ut alltså.
Är det dåligt?
Ja, det är generellt och återkommande dåligt inom genre. För att genren är så formbunden va, så det... Den har funkat som en stödkorsett för folk som inte kan skriva.
Mm.
Eller som kan berätta en historia på ett bra sätt. Men ändå gör de det gång på gång på gång. Och det är som ser hönor värpa ägg. Va?
Mm.
En gång per dygn så värper de ett ägg som är in till förväxling lik det som de värpte dygnet innan.
Mm.
Och vem orkar läsa sån skit?
Mm.
Men ibland så råkar jag ut för undantag och då tänker jag så här, fan det här skulle jag kunna tänka mig att skriva själv.
Mm. Vilken bok väckte din avund senast?
Det var faktiskt en tecknad bok. Men den handlade, han hade bra förspänt. Det är en tecknad roman om Harry Söderman, Revolver Harry.
Mm.
Så den avser jag att rekommendera.
Mm.
Jag tänkte så här, tecknade, det håller man ju på med när man är barn va. Men det var väldigt bra teckningar, de var väldigt tidsrelaterade. Jag hittade inga sakfel i den här biografiska beskrivningen av Söderman. Och han, Harry Söderman, Revolver Harry, han är en fascinerande person va. Han är en svensk Indiana Jones va. Och då var jag fast va, så den tänkte jag rekommendera.
Fint.
Sen en annan som jag ger, det är en grej som jag saknar i de där deckarna, att de är så jävla eländiga och de mördar, det är rena pyroteknikbeskrivningar, de slår ihjäl folk på sätt som jag aldrig har mött i verkligheten och skjut och spräng och det sprängs och skjuts oavbrutet och det går inte till så men och det stör mig och så saknar de humor. Med något enstaka undantag. Och det är därför jag gillar Nesse. För han skriver väl. Han vet hur man berättar en historia. Och sedan så har han faktiskt humor.
Mm.
Så att han ligger bra till för en rekommendation. Men det är ju inte de som säljer mest.
Mm. När får vi läsa en ny bok av dig då?
Jag vet inte.
Hinner du skriva?
Om hade jag varit 30 år yngre så hade jag varit gjort så här.
Mm.
Men just nu, jag börjar, allt tar dubbelt så lång tid nu för tiden. så blir det hälften så bra. En som är duktig, som jag då, som jag inte kan rekommendera, men det är min äldsta dotter.
Mm.
Men grejen med henne, för hon har skrivit två böcker som jag gärna skulle ha skrivit själv.
Mm.
Och hon visste heller inte självförtroende, om vi ska ta en annan likhet. Och hon blir bättre och bättre hela tiden. Va? Men jag kan ju inte sitta i tv och rekommendera en bok om min egen dotter. Det går inte, va?
Nej, men...
det är objektivitetens baksida, va?
Just det.
För när jag jämför... Till den här Deckarakademins årliga prisutdelning då, så hade det anmälts 160 böcker, va? Och oss emellan. Det var inte hon som vann, men hon var bland de fem då som gick till slutrunda. Och den är ju klart bäst naturligtvis.
Mm. Vet du vad, det kändes som att du lite rekommenderade hennes bok nu ändå. Jag vet inte hur det gick till.
Nej, men det är en annan sak att sitta i bild och göra.
Ja, det är klart.
Radio är den meningen bättre.
Vi ska börja runda av så smått snart.
Ja, det är väl alldeles utmärkt, för jag har en hel del att göra.
Ja, det vet jag. Ja. Det förstår jag.
Ja.
Men,
det var väldigt trevligt så far.
Ja, men vänta, jag är inte klar.
Nej,
okay. Vi ska börja runda av. Jag har några frågor kvar. Men
this is not the end. It's not even the beginning of the end, but the end of the beginning.
Ja, så skulle vi kunna säga.
Det är Churchill som säger.
Men du, jag är nyfiken på det här, för att det första jag antecknade när jag skrev frågor till dig var liksom livsprojektet Klassresan, och du har sagt många gånger att det är en resa man aldrig kommer fram till. Och jag tänker att om man sätter sig i bilen och ska åka till Nyköping och så flyttar sig Nyköping hela tiden så att det ligger 3 mil fram, det verkar ju meningslöst.
Men många som gör den där, den vanliga klassresan, den går ju inte upp, va? Det är lika vanligt att klassresan går ner.
Mm.
Eller att du inte gör någon klassresa i den meningen att du färdas här horisontellt.
Mm.
Men många som gör den där uppåtgående klassresan, att de lyckas, som man säger. De tar sig från här nere till där uppe. De har inga problem att trivas där. Mitt problem är att jag gör inte det.
Mm.
Jag vill inte tillbaks. För att jag minns det där som i någon mening var eländigt med den tillvaro jag levde. Bäst minns jag den där oron för nästa dags försörjning och tystnaden runt matbordet och sådana där saker. Som betingades av att alla satt och grubblade på hur ska det gå, hur ska det gå. Va? Det behöver jag inte tänka på. Men samtidigt så det där självklara anpassningen till ett överklassliv, det klarar jag inte av heller. Va?
Mm.
Och då löser jag det genom att ge bort goda andelar av det jag tjänar. Men det är inte för att försäkra mig om en plats upp till när jag tar in åren, utan det är mest för att få frid hos mig själv.
Okay.
Jag fixar inte det.
Mm.
Sådär. Och när jag hör sådana här mångmiljardärer klaga över skattetrycket och sådär, då blir jag jävligt trött på dem.
Mm.
Även om en sån som jag betalar väl ungefär, om jag ska ta ut pengarna via bolag, så betalar jag väl totalt med sociala avgifter och sådär, åtminstone 70% va?
Mm.
Av varje krona, 70 öre på varje krona, eller mer kanske till och med ibland.
Mm.
Till skatt. Ja, men kvar finns då ett berg av 25-öringar.
Mm.
Som gör att du inte behöver tänka på det där materiella.
Mm.
Och jag tänker inte klaga över den biten.
Men det gör dig heller inte lycklig då, bevisligen, att få dricka 150 000 kronors vin när du
får. Nej, men det gör jag inte. Det vanligaste vinet som jag dricker är mina egna.
Jo, jag vet. Men jag råkar veta att det vinet som du faktiskt blev bjuden på till din 70-årsdag kostade 150 000 kronor flaskan.
Jaha.
Ja.
Ja, men vi drack 2 flaskor.
Exakt.
Och då blev vi på så gott humör så att jag tog med mig slattarna hem till frun. Hon blev ju vansinnig på mig. För att det var ganska mycket fällning på botten där. Mm. Jo, men han är en god vän till mig.
Ja.
Han är mycket originell. Jag var på middag hemma hos honom. Och då bjöd han, det var 24 gäster. Och han bjöd dem på 12 magnumbuteljer av ett franskt rödvin. Där varje magnumbutelj kostade så där 100 000 kronor. Och inte en käft, de var insvepta i dukar. Det fanns bara en, han och jag var de enda som fattade vad vi drack. Mm. Och då bara jag, kan jag få kika här, så jag. Sen om han vore värd att sagt att sådär, man får inte titta på etiketten. Men jag sa, jag vet vad det här är. Det här är en Romane Conti på Magnum Butel från 1982. Och det var ju det, va. Och då sa jag det till honom, att de här som har suttit här och sörplar, de har druckit ett gott rödvin. De har inte en susning om man satt i sig, va. Men de har ju då druckit per person för motsvarande. Ja, vad blir det? Det blir 24 gånger 100, 2,4 miljoner, 100 000 per gubbe och tant. Och då säger han så här, ja, mediat är en kul grej. Men han är ju då oförskämt rik.
Ja.
Och han har också gjort en klassresa. Han verkar trivas ganska bra med det stället som han har hamnat på.
Mm. Du, förlåt om jag tar ner stämningen efter det här, men jag funderar också på en sak som jag kanske har en minst sagt ansträngd relation till delar av min familj. Och jag tänker mig att du har verkligen haft det med din mamma också.
Ja, fast det är numera mest i form av dåligt samvete, va? Jag måste ha missat något, va?
Mm.
I och med att hon var så jävlig på att laga mat, va?
Mm.
Och jag kommer inte riktigt på vad det är. Och det tror jag, hade det inte varit min mamma, för nu är vi så nära, då hade jag nog kunnat lura ut, va. Men du blir sämre och sämre på sånt när du närheten, när det blir för nära.
Mm. Så hade du, om du liksom fick spola tillbaka tiden i 20 år eller någonting, hade du pratat med henne då på ett annat sätt?
Ja, jag hade, efterhand hade jag nog varit mer fördragsam.
Mm.
Jag hade försökt sätta mig i hennes ställe på ett sätt som jag inte gjorde.
För det var ett samtal som borde ha ägt rum?
Ja, det tycker jag nog definitivt att det borde ha varit.
Mm.
Men i och med att jag hade pappa, så han var ju både mamma och pappa. Då släppte ju den biten.
Mm.
För han var ju då en där, han var hygglig. Mm. Han var en hygglig kar.
Så om du skulle ge mig ett råd kring det där med att ha en knackig relation till exempel en förälder, skulle det vara då att jag borde prata med den personen?
Ja, och innan du gör det så tror jag att du ska försöka sätta dig i den personens ställ.
Mm.
Vad är det som betingar det här egentligen? I mitt fall så tror jag att jag hade tidiga framgångar faktiskt. Även när jag gick i skolan, så jag var ju med Vi som vet mest och sånt där. Så jag var ju på DNs första sida och löp när jag var så där 17 år, va. Och min mamma hade nog ju fixat att ta sig dit i kraft av sina kvaliteter, kunskapsmässigt och intellektuellt. Men hon hade aldrig fått det, va. Och men jag tänkte aldrig i termer av att hon kanske är jävligt avundsjuk på mig. Att jag har fått det där som först borde ha tillkommit henne. Och även om det nu inte hade varit så borde jag ha varit mer fördragsam.
Mm.
Istället så gick jag liksom i baklås. Och jag gör ju långt senare, nämligen när jag inte får begrava min pappa då.
Mm, visst.
Men det var väl hennes sätt att hämna.
Mm. Ja. Men du brukar ju beskriva din mamma som, ja, på alla möjliga sätt. Men också som en jävel i köket.
Ja, hon var fenomenal på att laga mat. Var just sån mat. Mm. Svensk husmanskost, för att ta i sammanfattning. Hela vägen från kalops och koldolmar till allt det där andra som hade med vilt att göra. Nej, hon var duktig på det. Och det var anledningen till att jag skrivit om det. Det var att i andra avseenden kunde hon vara ganska knepig och neurotisk och sådär. Jag har ju fått för mig att folk som är bra på att laga mat, de är i någon mening goda. Jag tror att du måste ha väldigt mycket empati för att kunna laga god mat.
Mm.
Så att jag fick aldrig det där gå ihop. Jag tänkte inte på det då, men senare så har jag naturligtvis grubblat över hon. Hon är en psykologisk motsägelse. Hur kunde hon vara så knepig samtidigt som hon var så fenomenal på att laga mat?
Mm. Ja, det går inte ihop för dig.
Nej, det får jag fortfarande inte ihop.
Men jag tänker på, jag menar, det är liksom den... Historien är ju full av penalistiska, riktigt jävla onda kockar. Jo, så att det går ju att inte ha ett gott hjärta att laga god mat.
Ja, men ändå liksom förhållningssättet till det de lagar till, det måste ju ändå komma från ett kännande hjärta, om jag säger så. Mm. Att de sen beter sig som om de var med i någon gammal nassefilm. När de då basar över sina anställda, det är en annan femma. Mm. Men nej. Och det var inte så att mamma var köksmästare på någon krog eller sådär. Hon lagade ju mat i familjen. Mm. Ofta gjorde hon det medan vi andra satt åt. Det var funderat mycket.
Att de fortsatte laga mat?
Ja, men de kunde stå där vid spisen och vi andra satt och sleva i oss.
Ja, men så blir det ju varje gång man ska göra pannkakor till sina barn dock.
Jo, men grejen är den att det är ett praktiskt hantverk. Va? Mm. Och det upptar ju en 100% medan det pågår. Så att det är nästan omöjligt att ha kalas för folk som man vill umgås och prata med samtidigt som du själv ska fixa maten. Mm. Så det brukar vi numera lösa.
Med att någon lagar
någon
mat?
Ja, någon annan får laga maten åt.
Det är väl smart, ja.
Men hösten är jag nu äter vi. Jag är hygglig på att laga mat faktiskt, men inte längre för jag har så svårt att stå. Jag har ont i knäna och höfter och sådär, så att... Och laga mat sittande, det funkar inte, va? För att då får du ha en spis i midjehöjd. Om du ska. Du måste se det du lagar till. Du kan inte sitta med näsan i höjd med spiskanten och göra det på ett begripligt sätt.
Nej, det blir lite fånigt kanske. Ja. Ja. Du, vad kul att du har Johan Kronemans bok här, säger jag för övrigt.
Ja, den är en märkvärdig bok. Alltså. Ja. Men jag är jävligt orolig för honom. Mm. Och det är vissa, det är en märkvärdig person vill jag påstå. Den där boken är ju, man säger så här, det är både skratt och tårar, men det är en underdrift faktiskt. För att ibland så blir jag ju där gediget orolig och hans vägnar och tänker, vad fan håller du på med? Ska du så att säga ta livet och teckna ner det på det här viset?
Jag tror att han är på en bra plats nu.
Ja.
Han har ett jättefint radioprogram i P1.
Ja, men det är väl skönt då. För att det är en sån där person som man med stort intresse läser. Mm. Och det är märkliga med DN som jag då har väldigt svårt för jag tycker de är så fega. Och så. Det är ju att de har ju några av Sveriges absolut bästa skribenter faktiskt. Mm. Och det är märkvärdigt.
Du... Jag förstår att du ser fram emot jakten. Julen står för dörren. Hur kommer du fira?
Nej, vi ska vara ner till landet. Och ett skäl är att vi ska jaga i mellandagen. Och så ska jag umgås med barnbarnen och barnen. Och så ska vi äta så där lagom mycket och inte allt för mycket julmat. Och sen ska jag då se till att mitt jakt... När ska det här sändas?
Det är nu på måndag.
Jaha, på det viset. Ja, okej, men jag tror inte han lyssnar på den här podden. Men så ska jag se till att han får sin bössa. Mm. Och sen kommer vi att ägna en god del av tiden åt att skjuta in den och skjuta till mål och sådär.
Gud vad mysigt. Det låter som härlig tid med morfar. Farfar,
ja, verkligen.
Morfar.
Ja, vi har mycket trevligt när vi är ute tillsammans. Mm.
Du, ta hand om dig och dina barn och barnbarn. Okay, så hoppas jag att vi ses igen.
Ja, verkligen. Och stort tack för buteljen som du medförde. Och då ska jag berätta för de som inte kan se det i bild att det är ett franskt rödvin från Saint-Emilion som heter Chateau Beausséjour. Mm.
Du, tack för idag.
Tack.
Ja,
Det tog drygt 10 år, men så fick jag äntligen fästa Leif GW Persson på band, och det var värt väntan, känner jag. Om det inte var en julklapp till dig som lyssnar, så är det definitivt till mig. Tack Nina Westin för att du bokade och producerade så bra. Och god jul, Acast förstås, men det största imaginära paketet går traditionsenligt till dig som valt att lyssna. Tack för det, och ta hand om dig, så hörs vi i mellandagarna. Och firar du jul ensam vill jag att du ska veta att det finns någon som tänker på dig, nämligen jag. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.